är ny vecka och det här är Fighterpodden Nedslag i dagens program. Det blir MMA och det senaste ifrån UFC. Josefin Lindgren Knutsson, mer känd som Little Thunder, hon gör proffsdebut. Och vi pratar om framtiden för Alexander Gustafsson och Ili Latifi. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Ja, hej och varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag, alltså podden för dig som älskar kampsport. Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 3 februari. Jag heter Mårten Söderström och idag är vi fyra stycken med. Och vi säger hej till Elin Blad, tjänare.
Hej, hej.
Simon Kölle. Och sen utanför Malmö sitter Filip Dersén som är ny deltagare här i Fighterpodden Nedslag. Tjena Filip.
Tjena, tjena.
Som har tränat boxning och skrivit en del krönikor kring kampsport.
Det stämmer. Kommer vi från egentligen kampsportskanalen.com som jag drev själv med en kompis. Och sen så ja, tog vi och fick kontakt med Fighter Mag och nu gått över helt och hållet nu på Fighter Mag istället. Och krönikera, skriva lite nyheter och sådär. Lite annat smått och gott, men annars min egen bakgrund är ju egentligen boxning när jag var i tonåren. Och sen så därefter har det varit att bevaka sporten istället.
Bra att du får in någon som är lite extra bra på boxning. Vi har ju liksom blivit mer och mer intresserade i den här podden av boxning. Även vi har, ja, det är väl kanske du Simon som har haft mest intresse, men jag tycker att jag och Ela har liksom...
Vi har vuxit in i det lite, skulle jag säga.
Ja, så är det. Eller hur? Ja, men det är bra. Välkommen ombord.
Tackar.
Och Simon, jag tänker vi kastar oss rätt in i dagens podd.
Ja.
Ska vi börja med MMA och det senaste från UFC?
Jajamensan, för jag tror att vi förra veckan sa fel. Jag tror att jag sa att Overeem vs Volkov skulle vara i helgen.
Ja, jag satt där och väntade, Simon. Jag satt där och väntade och väntade.
Ja, precis. Men det är nu i helgen. Nu blir det Alistair Overeem vs Volkov. Så den har vi ju egentligen redan pratat om, den galan. Vi pratade ju bara liksom om huvudmatchen Overeem mot Volkov och sen även Corey Sandhagen mot Frankie Edgar. Och Frankie Edgar är ju intressant, vi kan ju bara nämna någonting mer. Man får annars lyssna på förra avsnittet, men vi kan ju säga att Frankie Edgar är intressant, så här gammal fighter som inte ger upp liksom. Han fortsätter kämpa, och jag läste häromdagen att han har sagt att han vill alltid gå mot bältet liksom, oavsett. Bara tycker det är ganska coolt, eller vad säger du Filip?
Alltså han räds ju inte utmaningar liksom. Corey Sandhagen är en av de absolut bästa bantamviktarna. Innan dess så gick han liksom mot Torian Zombie i fjärdvikten. Så att han tar liksom de matcherna. Det är därför också att Dana White ger han en sån här match ännu en gång mot just Sandhagen. För att, ja, han har helt enkelt gjort sitt för organisationen.
Alltså en av de saker jag tycker är mest intressant med Frank Edgar sträcker sig egentligen ganska långt tillbaka i tiden. För han var ju en av de som var väldigt tidig med att tävla i sin egen vikt. Och liksom bara skippa hela den här bantningshetsen. Att det funkar inte, det är inte bra för att performa på högsta nivån. Så det är någonting som jag tycker är intressant. Och det kanske gör att han är så pass långlivad som han är. Att han har inte slitit sönder sig för att banta väldigt mycket tidigare i sin karriär.
Men vad har han för rekord? Jag har inte det framför mig.
24-8, så här, och en oavgjord match. Så att han har gått en hel del in, men känns nästan som att han har gått fler matcher än så, om man tänker på hans ålder och sådär.
Ja, och dessutom har han säkert gått fler, i alla fall så här, på klubben liksom. Jag kommer ihåg när Hamida Kira-Korsani tränade ju med honom i New York, och kom han ringde mig flera gånger och bara, fan vad jag fick stryka Frank Edgar. Han liksom, han fick så, det var så jävla hårt på träning liksom. Så att, ja, nej, men så att det är en tuffing. Ja. Men alltså, det händer ju alltid mycket i UFC. Vi kan ju gå vidare och prata lite. Det är kommande snart, så kommer ju Kamaru Usman förstås försöka försvara bältet mot Gilbert Burns. Det ser vi verkligen fram emot. Och liksom, Kamaru Usman, han är ju lite sådär, han är inte helt främmande för att möta Masvidal igen. Och Masvidal tog ju ändå den på kort varsel, Jorge Masvidal. Så att, vad tycker ni om den? Alltså en returmatch där framgent. Vad säger du, Filip?
Alltså jag tycker det är rätt intressant att han berättade nu att han har brutit näsan var 2 veckor innan i gymmet när han sparrat med Gaethje och grabbarna. Och sen det att han var ju hemma då, så han är matchen, men lyckas ju ändå dominera rätt så komfortabelt de avslutade ronderna, tycker jag. Jag vet inte, jag vill hellre så Colby Covington då, som jag sen har ett liksom utmanat på marken, vilket Masvidal inte kommer att göra, tror jag.
Mm. Ja, ja, men precis.
Men är det inte så att Dana också älskar Masvidal?
Ja, men vem gör inte det? Alltså, han är en publikdragare. Han är en publikmagnet liksom.
Och när jag säger alltså... älskar så är det för att han drar mycket publik så att han tjänar mycket pengar.
Ja, exakt. Men Gilbert Burns är ju ingen man kan se förbi heller. Så att Kamaru Usman ska nog ta lite lugnt där. Gilbert Burns och sin sida är ganska intressant. För han säger ju också att han ser fram emot att möta Khamzat Chimaev någon gång senare i framtiden. Gärna försvara bältet mot Khamzat. Han, så han välkommer. Han vill testa sin brottning mot Khamzat. Och det är... Ja, vad säger du om det, Elin? Det är ganska kaxigt.
Alltså det skulle ju vara rätt kul såklart. Alltså, alla matcher som vi kan få se där Khamzat faktiskt utmanas, det är ju egentligen det jag vill se härnäst. För det, han har ju varit så överlägsen mot allt motstånd som han har mött hittills. Så, alltså, egentligen vem som helst som kan få honom att visa sig verkligen mot en tuffare nivå, det skulle jag vilja säga.
Inte nyfiken på vad Filip tycker. Vi har ju haft Khamzat i podden. Tack vare Simon så hade vi honom jättetidigt liksom, när han var det här nya underbarnet som ingen kände till. Så att, när han kom till vår podd så visste inte jag vem det var. Och sen under intervjun förstod vi ju att det här... Han var väldigt ödmjuk ska jag säga, men han berättade en ganska kul grej som vi ofta återkommer till just när det kommer till brottningen. Att i hans uppväxt så tränar man ju brottning från otroligt ung ålder. Så han sa att om du skulle i skolan vid 6-7 års ålder tänka att du vill börja brottning, då sa de till att det var för sent.
Ja, det är lite samma här. Alltså jag tänkte, man hörde bara alla prata om att det var ett monster där nere på Allstars. Så var jag själv nere och kollade någon gång, sa han bara snabbt. Liksom. Och sen, så faktiskt innan hans debut, precis helt innan han debut nu ser, då intervjuade jag Liam Pitts, då, som tränade på Allstars. Och han hade då lärt sig brottas av Khamzat. Och han sa det att om jag kan sätta alla pengar i världen, Khamzat kommer vinna och det gör han i första andra ronden. Och sen gör han ju det, och gör det 2 gånger om. Så att, ja, det är imponerande, det är det.
Ja, men det är som alltid, vi har pratat om Khamzat många gånger förut, men som alltid, det är när en sån här person verkligen testas och kommer in i som djupt vatten, det är då det verkligen agnarna sker som vet att, för att nu har han ju än så länge varit ganska dominant, kan man minst sagt säga. Han hade ju en riktigt tuff match fast den var ju kort i Brave, men annars har det varit väldigt tufft. Pani Khamzat är ju sugen på att gå matcher, hon vill gå många matcher, det går bra för henne, Pani, liksom, hon vinner ju mer än man förlorar. Och det är inte alla som gör i UFC kan man säga. Det är ändå bästa liksom, ligan. Men hon ville möta Juliana Peña som 10-4. Det var hon som slog Sarah McMahon på en rear naked choke sist. Eller så ville hon möta Raquel Pennington som 11-8 rekord som senast slog Marion Renault i. Och hon ville göra det i maj. Alltså, vad tycker ni? Alltså, nu blir det att jag frågar dig, Filip, för att du ändå är där neråt landet och Panny är där också. Men vad är din relation till Panny och vad tycker du om henne i UFC?
Nej, alltså man har ju följt henne innan i UFC och så här, även hon har varit en profil nere i Malmöområdet ju, och är fortsatt ju. Men alltså, det känns som det, hon kommer kunna rå på, jag tror på de flesta. Sen är det när man väl kommer att topp 5, topp 3, sen kommer de giganterna där uppe, de absolut bästa, och där blir det svårt ju, framförallt mästarna då ju, som, jag vet inte hur hon själv ser på det, för hon är ju en grym striker, men när det sen kommer till brottningen mot de absolut bästa, det vet jag inte. Men det skulle bli roligt att se henne testas. Lite som Khamzat, liksom, man vill ju se henne testas på riktigt.
Ja, jo, men eller hur. Sen ska vi väl säga någonting, alltså det finns ju alltid tusentals nyheter man kan säga, men vi vill se, men då får ni gå in och läsa på Fighter Magazine istället. Men Charles Oliveira, han har ju tackat nej då till att möta Michael Chandler. Vad säger du om det, alltså, Elin? Alltså, han har vunnit så många i rad. Michael Chandler i ny UFC gjorde ju alltså en smäsla, alltså riktigt bra liksom pladask, höll jag på att säga, tvärtom.
Ett bra pladask.
Ja, precis, ett bra pladask. Ett bra nedslag, ska vi säga, i UFC. Och vann ju där sin match mot den Hooker. Men vad, alltså, tacka nej då, för han ville ju vänta ut liksom en, och han ville inte ta en match på kort varsel, och han ville liksom vänta ut kanske en titelmatch eller sådär.
Ja, alltså han har väl mer att förlora liksom på att ta, som du säger, alltså att dels ta en match på kortare varsel och dels ta mot någon som potentiellt skulle kunna knuffa ner honom från möjligheten att få en titelmatch härnäst. Så det är kanske strategiskt inte den smartaste matchen att ta, så jag förstår varför han säger nej, men samtidigt så här, det vore ju kul att se.
Det vore det. Jag ska säga en grej till som är lite UFC-relaterad, inte helt. Kommer ni ihåg att jag berättade om Otman Azaitar förut, som smugglade in en väska, eller hans polare smugglade in en väska?
Det var en jättekul story.
Hasade sig ner 4 våningar och det. Han har ju en brorsa också. Abu heter han, Azaitar. Och han har ju, eller Abu kanske, han har ju en, alltså är också en riktigt bra fighter, alltså verkligen, alltså han kan skulle när som helst kunna komma med i UFC. Och han har ju alltså fått ett dopingstraff som är lite så här unikt. 7 månader bara. Det blev nedsatt helt enkelt för att, och han har då tagit en medicin som främst kvinnor tar och cancersjuka. Så att, eller cancersjuka kvinnor kanske till och med. Jag är ingen läkare så jag vågar inte säga det. Men det är en läkare i alla fall som har skrivit ut det här medicinen. Och därför har de då dragit ner straffet i 7 månader. Men alltså, först hände det här brorsan, och sen hände det andra brorsan. Det är liksom, vad säger du Mårten?
Nej, men jag tänker fortfarande, vet vi vad som var i väskan som de smugglade in?
Var det Abu som smugglade in det? Är min nästa fråga. Så, för det, ja,
jag tror inte att det var Abu som smugglade in det, men vem vet? Vet du något mer, Filip?
Bara sjukt, jag läste också det, hans brorsa. Jag hade aldrig hört talas om, han har själv hört talas om det sen. Ja, men det känns ju ytterst, ja, vad ska man säga, det är väl 2 bröder och det känns att de är rätt tajta och kanske, ja, har samma camp och sådär, så man vet aldrig. Men det är spännande att följa följetången.
Alltså nu har ju vi har ju skattat åt det här och pratat om det, men det är fortfarande ganska osannolikt. Till att börja med den här Fight Island-grejen, med alla regelverk, med covid, att i det läget bakom kulisserna ta av sig sina armband, klippa av dem, ge dem till någon som sen klättrar på en fasad för att komma in till en balkong och tänka så här, där kommer ingen se. Bara den känns så jädra ogenomtänkt.
Ja, det är extremt, det är helt extremt. Ja. Men det var lite om som var delvis i alla fall UFC-relaterat.
Men ska vi inte ta upp Habib också?
Absolut, det tycker jag. Det har varit så mycket spekulationer kring det där, att han ska komma tillbaka, ska han inte komma tillbaka hit och dit, och han vill ju själv möta George St. Pierre liksom.
Och George St. Pierre vill vi möta honom, tror vi.
Ja, han kan tänka sig gå tillbaka till det. Han säger lite olika saker, för att han tycker det är väldigt kul när han väl är på, han tränar ju jättemycket. Han är fortfarande i liksom grym shape och han tränar nere på liksom klubben, men han, när väl är
han är
där,
alldeles för stor.
Ja, jo, han är stor. Men när han är där nere, då brukar han säga att så här, då kan han tänka sig att göra vad som helst, återkomma. Men sen när han kommer hem, då börjar han tänka att all stress och press, och han är ganska mentalt liksom dränerad, var ju GSP under sin karriär. Så att då börjar han ångra sig där. Men nu har det ju kommit lite news så där. Det har droppats, det har varit lite sådär, jag har faktiskt ingen källa på det här, så jag vet faktiskt inte om det stämmer, men jag vet att det ryktas nu ganska mycket om att de faktiskt håller på att sätta upp en sån här match. Vet du något mer, Filip?
Så det går ju hela tiden fram och tillbaka, men nu senast i intervjun jag hörde med GSP, då var det att han sa att det har gått för lång tid nu för att kunna ta den i den här viktklassen, och då ska man veta att Khabib vill köra just i lättvikten, så att jag tror inte den kommer ske. Och sen tror jag också att just nu UFC 57, då när Dana White och Khabib hade det här mötet och de sa att vi kommer offentliggöra när vi gick in under kvällen, så jag tror allt det där hade varit stort, så det var mycket PR i det, och jag tror att Khabib är rätt nöjd faktiskt. Han ser ut som en rätt nöjd idrottare just nu, så jag vet inte.
Jag vågar inte säga det, för att det här är ju alltså ganska, det är ganska initierade personer som nu har gått ut. Det är bland annat John Amick som är kommentator, och det är så här, det är folk nära också campet som har sagt det, så att det är liksom, nu har Carlsen kontakt och att de sätter sig ner och att det faktiskt håller på. Sen om det ska bli en match, alltså det är ganska mycket som ska till där, till det kommer i så fall bli kanske i höst tidigast eller något sånt där. Men alltså, ja, jag skulle älska en sån match, eller vad säger du, Elin?
Ja, det är klart jag vill se det, men jag ser inte hur det är realistiskt att någon som är en lättviktare ska gå mot någon som nu för tiden förmodligen ligger väldigt mycket mer naturligt i mellanvikt. Det är ändå en hyfsad skillnad däremellan. GSP är ju ganska stor, och han har ju inte blivit mer lean under de senaste åren.
Bra, då lämnar vi UFC för nu och går vidare och pratar om en svensk fighter. Hon har ju varit i podden, Josefin Lindgren Knutsson, mer känd som, eller kanske också känd som, Little Thunder. Hon ska göra proffsdebut, och du vet mer om det, Simon.
Ja, hon ska göra proffsdebut i MMA, ska vi säga. Hon är alltså världsmästare i thaiboxning 2018, och alltså hon har vunnit en hel rad andra tävlingar. Hon har ju vunnit SM flera gånger och sådär. Så hon är rätt nyligen 25 år fyllda, och nu så har hon ju, hon har haft alltså MMA proffskarriären i liksom sikte, men hon har gått bara en amatörmatch, och det är ganska så anmärkningsvärt. Det är rätt få nu för tiden som går så få liksom. Och då mötte hon ju VM-silvermedaljören Nina Back, som är en grym fighter verkligen på alla sätt, men hon slog henne ganska dominant. Det blev enhälligt domsluten, och nu då så är det klart att Josefin kommer gå göra debut som proffs på Fight Club Rush 8 den 6 mars. Och Fabiola Pedroni från Italien är hennes motståndare, och det jag kan säga om henne är att jag har följt henne lite i judon. Hon är ju riktigt grym judoka, italiensk mästare, vunnit 4 internationella turneringar och flera guld, och tagit ett guld och 2 silver i Europacupen. Så att hon är grym, men hon gör också debut. Så att, men alltså, Josefin Lindkrusson är, vad kul med en ny liksom tjej som är så jävla duktig stående. Vad är det med stående fighters och tjejer, Elin?
Jag vet inte, jag har funderat på det många gånger själv. Alltså, när man tittar på hur många tjejer det är som tränar, så är det ju betydligt fler som kör liksom kick och thai jämfört med som kör MMA. Och jag vet inte, jag tror att det är många som kanske inte gillar att brottas. Så kanske är därför de börjar där.
Men vi har bra grapplers också på damsidan i Sverige, det har vi.
Ja, men då är det väldigt dedikerat till just det. Alltså då, de som bara vill brottas, de vill ju helst inte bli slagna i ansiktet. Så det kanske finns liksom en... Jag har ingen aning, ärligt talat. Men jag tror också att det blir lättare när det finns många tjejer på klubben. Ja. Att det är lättare att börja då. Det finns tjejtränare, och det, på vissa ställen finns det liksom dedikerade tjejgrupper på kick och thai. Så jag tror att det underlättar också.
Jag tycker ändå det blir stökigt när du är så pass duktig stående fighter. Nu litar jag ju på, för det har hänt mycket inom MMA, att du är ganska förberedd när du går in i en proffsmatch och det första du möter är en grappler. Att du har liksom övat gunst. Så var det inte förr i tiden liksom. Då tänkte man, men jag är så där bara på slåss, så att jag kommer kunna hantera den här personen. Och så ligger man på ryggen och sprattlar som en sköldpadda. Så att jag tror att det kommer bli en utmaning för Josefin. Och med det menar jag att hon kommer tänka väldigt mycket på att inte bli nedtagen. Det är ofta den liksom naturliga reaktionen, för där vill inte hon vara när hon möter en, i det här fallet, utpräglad liksom grappler. Så det är spännande att se.
Ja, det är väldigt spännande. Jag tycker det var en ganska bra segue det du sa, Elin, också till en grej som jag kanske inte hade tänkt att ta upp, men nu vill jag verkligen ta upp det med tanke på det du sa. Men jag kan först släppa in dig, Filip, om du vill säga någonting om Josefin.
Jag tänkte bara en spontant sådär, en rätt imponerande av Fight Club Rush ändå får matchen på sin gal, om man jämför med amatörmatch på Brave för inte så länge sedan, att hon har lätt kunnat gå i någon större organisation, känns det. Så ändå kul att det blir just där, ska man tycka. FCR och Västerås.
Men lite speciella tider och sådana saker tror jag just nu, och liksom sådär, så att hon behöver gå matcher, det är väl det, och så finns det här, och det är ju också på Fight Pass, alltså UFCs egna också nu, de har ju en deal med dem, så att det är väl bra exponering och allting, kan jag tänka mig. Men alltså, segway, Elin, jag tog ju upp det här, du pratar ju om tjejer och grappling och fighting och sådär, och nu har det alltså varit den första professionella damtävlingen inom grappling som är proffs, där alla är proffs. Och alla domare var tjejer. Alla som hjälpte till var tjejer. Alla var helt enkelt kvinnor. 40 stycken i Miami. Och som hade då, det var i lördags nu.
Vad hette galan?
Fight to Win hette den. Jag har inte sett den själv, ska jag säga. Men det jag har läst om den också där, det är ju då att Rafaela Guedas, som är alltså ett grymt bra nytt namn i BJJ-världen. Hon är ju alltså, hon har bara haft svart bälte i 6 månader. Och hon möter den trefaldiga världsmästarinnan Anna Carolina Vieira som i no-gi då. Och då var det väldigt många som tänkte att det är lite för tidigt för Guedas att gå upp och ta den matchen. Men hon vann. Hon tog den. Så det är ett kul med nya liksom, eller nya och nya, men har man bara haft svartbälte i 6 månader och möter trefaldig världsmästare i svartbälte, så det är ganska häftigt, tycker jag.
Det är ju det man älskar. Man älskar ju när sånt händer.
Ja, eller hur? Ja, men så är det ju verkligen. Men vi får se vart det landar då. De kommer säkert ha flera events och liksom sådär. Jag vet inte. Vad tänker ni? Kommer det här återkomma?
Får jag bara säga, varför ska det bara vara tjejer på galan? Jag förstår inte riktigt. Vad är grejen?
Du tycker att jag ska svara på det? Som att jag satt i rummet och bestämde det.
Jag förstår att alltså tjejer möter tjejer, men nu har vi valt att alla ska vara tjejer. Det blir liksom som en manifestation. Jag förstår inte riktigt poängen med det.
Ja, du. Jag vet inte. Ska vi gå in på den här diskussionen? Det känns som att det kan bli ett helt eget poddavsnitt. Alltså det är...
Men tycker du att det är bra i min fråga? Tycker du att det finns en poäng med det?
Jag kan svara om du vill. Eller
alltså, jag tänker. Jag ska tänka så kan Simon få svara.
Ja. Nej, men alltså, det som jag tycker, det är flera saker faktiskt. Dels så tycker jag det är intressant att man promotar så att man behöver förebilder. Mm. Så om man är kille eller tjej eller vad man nu är, liksom, representation är ju väldigt viktigt idag, och jag tror att det finns en anledning till det. Det är för att det är många som inte har blivit representerade. Och visst, det finns tjejer, några enstaka som går några tävlingar, och det är killarna som ofta tar huvudmatcherna och sådär. Så det är väl en anledning. Och sen är det väl det att det är, vi pratar om det nu.
Ja,
hade vi pratat om den här gala eller det här eventet annars liksom?
Det... Fast om jag hade startat en NBJ-tävling och sagt så här, och det unika är att det är bara män som tävlar, domarna är män.
Men det blir inte alla... unikt. Det är inte unikt. Det är ju väldigt många tävlingar som redan är så.
Fast om det skulle vara min utstuderade modell. Ja, jag fattar precis. Det här blir komplicerat. Vad säger Filip? Du får ge facit nu. Bra eller dåligt?
Det känns som manifestation, och det är väl bra, men jag tror att det kommer bli att man gör det en gång kanske, sen blir det kanske att man gör det 90% kvinnliga domar kanske, så det känns som att det kommer ut lite på den vägen.
Ja, kanske. Invicta höll ju ut och körde, har bara kört med tjejer och sådär inom MMA. Så att, why not liksom? Vi får se. Vi får se vart det landar, helt enkelt.
Elin, har du något svar?
Jo, men det jag kanske tänker är att om anledningen är att man ser liksom en nytta i det, till exempel att det är svårt för kvinnliga domare att få komma in, de premieras inte, det tjejer som arrangörer tas inte riktigt på allvar, alltså då kan jag se liksom en idé med att göra det. Men det, om kravet är att man ska behöva göra det separat och bara för kvinnor för att faktiskt få göra det, då är det ju trasigt redan från början. Och det är väl det som är lite tråkigt, att grundförutsättningen är så dålig att någon upplever att man behöver göra så här för att få vara med. Det är jävligt tråkigt.
Det ligger verkligen, det är det jag menar med representation också. Det är väl lite sådär att jag håller verkligen med dig där, Ellen, för att det var lite därför det blev liksom helt svarta tv-kanaler och sådana saker i USA och sådana här, alltså så här, för att det inte fanns. Alltså det var ingen, alltså då vill de ha mer och mer, så kan man ta hand om det själv. Jag tror att det kommer därifrån. Efter ett tag så kan det liksom mixas mer och mer. Så att vi får väl se. Men vi kanske ska lämna det.
Det gör vi, Simon. Vi ska ta och gå till det sista som handlar om några svenska fighters. Jag tänker att vi ska snacka slutligen lite grann om Alexander Gustafsson och Ilja Latifi. Men innan vi gör det, om du nu vill se på lite fighting, för det är ju inte så många galor. Och vi har ju det här Fighter TV. Och eftersom det inte sker så mycket galor, så har vi faktiskt där lagt upp matcher från en gala som heter Heroes Fighting Championship. Den var i Halmstad, Filip. Det är ju ganska nära Skåne.
Det är rätt nära, men jag har faktiskt inte sett en enda match. Och jag såg att det var en hel del kända namn och även lokala förmågor. Så att jag kommer lätt ta mig en titt faktiskt. Jag har inte sett det tidigare, så det blir som nya matcher för mig.
Det kommer läggas upp successivt nu. Det ligger uppe 3 matcher redan. Och det är matcher som är för 10 år sedan. Men det kan vara kul att se kanske till exempel Guram Kutalatse när han fightades. Det finns ju Madeleine Wall, precis, som också nu är aktuell på TV, den här Elitstyrkans hemlighet. Hur såg hon ut när hon fightades för 10 år sedan? Allan Carlos, som man känner till honom, fightades där, och så vidare och så vidare. Du behöver alltså registrera dig, men du ser de här matcherna gratis på Fighter TV.
Det är mycket kul man kan se på Fighter TV, tycker jag. Alltså det är generellt, alltså, och jag hoppas att det nu kan öppna upp sig mer och mer, och det pandemin kan bara gå och dö, så att vi kan kolla, få flera galor som man kan gå på och kolla på.
Och så att vi kan
på.
Träffas och spela in tillsammans. Igen.
Yes,
det hade varit trevligt också.
Saknar att sitta och kivas med er i studion.
Fast Filip, han kommer ju vara kvar i Skåne. Tråkigt.
Kommer vara kvar i Skåne.
Ja. Kanske kommer. Ja. Ska vi ta lite grann bara, Simon. Hur ser framtiden ut för Alexander Gustafsson och Ilja Tifi?
Alltså lite sådär, den som vet det, knappt de själva. Nej, men alltså båda tränar ju nu igen hårt och sådär. Jag vet, Iller har väl kanske inte slutat träna hårt å andra sidan, men han är ju inte alltid i Sverige och sådär, men nu är han ju det. Och det jag hör, det är att de ändå satsar på att liksom gå matcher, och att de kommer fortsätta så här. Men Alexander Gustafsson, 3 förluster nu i rad, alltså det. Vad säger du, Filip? Vad är han i för läge?
Alltså, att prata om Alexander Gustafsson blir aldrig tråkigt. För att jag tror precis som du säger, jag tror inte ens han själv vet om man kommer fortsätta eller om man inte kommer fortsätta. Jag tror det går lite från vecka till vecka. Sådär. Men läget är ju, ja, det är ju inte alls bra. Sen, han räddas ju just av sitt rykte i UFC. För hade han varit en vanlig fighter, och det hade sett ännu sämre ut. Nu är det ändå Alexander Gustafsson. Han kan fortfarande sälja ut galor i Norden. Så att det är fortfarande ett starkt namn. Men jag vet inte. Jag, rent sportsligt så tänkte jag, det är ju snart 4 år sedan senaste segern mot Glover och Teixeira i Stockholm. Så att, ja, rent sportsligt, hur bra är han? Jag vet inte, man har inte sett mycket. Jag var en av dem som tyckte att han inte alls gjorde en bra match mot Anthony Smith. Jag vet att andra tyckte att han gjorde en helt okej match innan avslutet. Men ja, vad tycker ni egentligen? Vad tror ni han står sig sportsligt?
Jag tror att just att han är som representant för MMA i Sverige. Han var ju den som blev den svenska Gunde Svan liksom, fast inom MMA. Och den positionen har han ju kvar. Så att i den stora massan vet ju inte, jag har ingen aning om vem liksom Hamzat Chimaev vet till exempel, som ändå kanske är vår raket där och så vidare. Utan man vet vem Alexander Gustafsson är, och det tror jag han kan leva väldigt länge på utifrån ett svenskt perspektiv. Och så tror jag också att han internationellt kan dra publik för att han har gjort sådana här matcher mot John Jones och så vidare. Att han har varit liksom på toppen. Så han har en resa kvar som ganska få har med den historien. Där är han ganska unik. Så det är mer hans val. Jag tror att om han går en match till och förlorar igen, då har han liksom 4 förluster. Då blir det så här, varför är han kvar? Den blir mer svår för hans egen del och för, liksom för UFCs del.
Jag håller med dig väldigt mycket du säger, och det, jag tror att det är så lätt att dra sig in och tänka på liksom så här fornstora dagar, och man har fortfarande den bilden av Alex när han gick mot John Jones. Men det har varit tufft de senaste åren för Alex, och det, Jag vet inte, jag känner väl inte att jag jättestarkt tror liksom att han skulle kunna klättra till liksom topprankingen i heavyweight nu. Jag tror att det är för tufft.
Men det vore kul. Vad säger Simon?
Ja, det är klart. Alltså, jag säger ju ingenting om det. Jag kommer vara den som sitter och skriker högst om glädje när det händer, men jag vågar nog inte hoppas på det.
Jag tror att Alexander Gustafsson är som förut, faktiskt. Jag tror att han är lika bra som förut. Han är lite mindre tränad än vad han var i vissa stunder då, såklart i livet. Och sen när han var som bäst, det var kanske då han var i San Diego också och tränade med Alliance. Då han verkligen lärde sig och var liksom riktigt så här ivrig på att lära sig brottning och allting med Phil Davis och grabbarna. Men jag tror att andra helt enkelt har gått om. Jag tror att det är det handlar om. Det är inte han som har liksom blivit så mycket sämre. Han är ingen glasig. Liksom, han har ingen glashaka liksom. Då hade jag sagt det. Jag tycker att han är glasig. Jag hade stått för det 100%. Men det har han inte liksom. Hans grappling inte har varit världens bästa. Det har han inte varit tidigare heller. Det är inte som att man bara helt plötsligt förlorar det. Han möter Verdum, alltså kom igen. Det är en svår person att hamna under liksom. Så jag vet inte. Jag tror det handlar mycket om att han har blivit papp liksom, flera barn, och han har liksom blivit ganska bekväm och sådär, och sen stunder då han inte kör, och alltså det är så mycket annat som har kommit in, och företag och restaurang och allting, så det är mycket sånt, så han är nog ungefär lika bra, men andra har blivit bättre. Det är min tes. Vad säger du, Filip?
Så jag tror också det, och just fysiken, jag tror han är helt på samma nivå. Han är ju i sin fysiska prime, borde han vara, men just också motivationen. Han har själv varit öppen om det, att motivationen har tidigare varit ett problem, och jag tror det är det som tryter. För att gå ifrån att möta John Jones 2 gånger liksom till att fightas mot en orankad heavyweight, det tror jag inte han kommer att göra. Jag tror inte han kommer att, nej,
vi får se, det blir spännande. Och Ilie Latifi måste vi säga någonting om också. Och det är ju såklart... Hans framtid i tungvikten, alltså den är väldigt intressant, eftersom att han är så liten till växten jämfört med de här stora. Men jag menar, det är ju så att det är svårt, det är tungt för honom att ta ner dem också, för att de är så jävla stora. Men samtidigt så han är ju vass, så jag tror ändå att han kan spöa väldigt många ändå i tungvikten, tror jag faktiskt. Jag tror verkligen på Ilie Latifi. Jag tror sen hur långt han går, I don't know, men jag tror att han kan komma ungefär lika långt som han kom i lätta tungvikten, i tungvikten faktiskt, topp 5.
Alltså när gick han match senast? Det är ju ett tag sedan. Alltså, han borde vara på tapeten, tycker man.
Ja, han borde vara på tapeten, och jag tror att det kommer komma. Alltså, jag tippar på att båda kommer gå match i år. Det tror jag absolut. Alltså, och gärna innan sommar. Det vore jätteroligt. Liksom. Men vi får se. Vi får ju verkligen se. Men jag skulle vilja nämna en grej innan vi avslutar, om det är okej, Mårten. Och det är ju alltså Alex Pereira som... alltså, han gjorde ju verkligen en bedrift i Glory. Det är lite intressant att det är så få som pratar om det i Sverige, men det var en riktigt stor grej som han gjorde senast på Glory 77. Han gick upp till lätta tungvikten, han är mellanviktare annars, och gick en match om bältet där mot Artem Vakitov. Och det slutade med delat domslut. Han vann den matchen och har två bälten i Glory, vilket inte är så många som har. Och jag menar, för de flesta bara, vem är Alex Pereira? Jo, men det är han som knockade Israel Adesanya 2017. Han är väldigt känd för det. Och blev också Israel Adesanyas sista match i kickboxning. Och jag menar, Israel Adesanya hade 75-5 i rekord i kickboxing. Det var ingen duvunge liksom. Av hans 5 förluster så var 2 stycken mot Alex Pereira. Så att då fattar vi ungefär hur bra Alex Pereira ändå är stående. Även om Israel Adesanya säger att idag skulle jag spöa honom. Alltid. Ja, kanske MMA, men liksom, Alex Pereira är ingen duvunge. Känner du till honom, Filip?
Ja, och jag såg nämligen en amerikansk nyhetssida som skrev upp honom som en av 10 de verkligen ville se gå in i UFC i mellanvikt. Och jag tänker det, nu om han har dubbla bälten i Glory, om nu Adesanya skulle spöa Jan Blachowicz och ta lättumigt bältet, Dana White, man kan ju själv finna ut vad han kommer tänka. Få in Pereira och ta några segrar, sen kan man göra den matchen. För att det måste man väl säga den, just för att det finns ett narrativ. Så att där tror jag att man hade haft mycket att vinna i UFC om man faktiskt tar in honom. Det är dags.
Just det.
Ja, men han måste vilja själv också. Och det går ju så bra för honom stående. Och han vinner och vinner och vinner och vinner. Så att det är ju lite så. Han har ju, jag tror att han har, nu har jag inte det framför mig, jag vet att han mötte Artur Kuschenko, som är riktigt så här, grymt namn, stående fighting. Förlorade den matchen. Det är en av hans 2 förluster. Men alltså, nu var det länge sedan Alex Pereira förlorade. Så att det är ju ja, men det är klart, har man spöat och knockat Israel Adesanya, då är man inte dålig.
Och för att avsluta, tänk att säga, han är en mångsysslare, så att han har gått en professionell boxningsmatch och 4 MMA-matcher i proff, så att ja, han borde ändå vara öppen för, hoppas jag, i alla fall om anbuden kommer.
Ja, vi hoppas det, vi hoppas det.
Ska vi ta och runda av då dagens Fighterpodden nedslag? Vi hörs ju om en vecka igen. Vi tackar Elin Blad idag.
Tack så mycket.
Simon Köhle.
Tack, tack.
Och så har vi Filip då, Dersén, som är nytillkommen här ifrån Malmö. Tack för att du var med idag.
Stort tack.
Vill du höra av dig till oss så är det fighterpodden @fightermag.se. Vad ska vi ta upp? Tyck till? Eller bara ris och ros kanske? Fighterpodden @fightermag.se. Jag heter Mårten Söderström och vi hörs om en vecka igen. Okej!
Okay.
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.